Välkommen till Kinematiskt avsnitt 48. Vi närmar oss 50.
Mm.
Det är lite sjukt ändå.
Ja, verkligen.
Mm.
Faktiskt.
Ja. Men avsnitt 48 just nu i alla fall. Jag heter som vanligt Krille och jag har med mig Hille och Felix.
Japp, vi är här igen.
Idag ska vi prata framförallt om Metropolis. Den snart 100 år gamla filmen av Fritz Lang. Och vi ska prata om gammal film överhuvudtaget. Väldigt gammal film. Vi tänker att vi tar oss an lite stumfilm faktiskt. Vi har väl varit inne på det lite grann. Eller jag har varit inne på det några gånger i alla fall.
Mm.
Men vi har väl lite pratat Körkarlen.
Ja, Körkarlen och Le Vampire har jag snackat om i något tidigt avsnitt. Även The Fall of the House of Usher tror jag pratade om i något avsnitt, va?
Mm.
Så vi har snuddat lite vid stumfilmen. Idag tar vi ett helhetsgrepp om filmmediets vagga får man nästan säga.
Mm.
Thomas Edison sa ju, han trodde ju att det här med talfilm bara var en fluga, att det kommer aldrig flyga liksom.
Nej.
Men ja, han fick väl fel får man säga. Han var väl överlag ganska galen känns det som.
Visste inte vad han pratade om.
Nej, det var ju därför det blev Hollywood också. Eller så att alla flydde ju till Hollywood, eller det ryktas väl om att de flydde till Hollywood för att Edison hade ju patent på all teknik. Så de bara, vi drar till andra sidan landet så kan man inte liksom röra oss typ från New Jersey där han satt och surade. Liksom.
Mm.
Så det var därför det blev västkusten som blev filmbas.
Mm, okej, okay. Är det det som är lite inspirerat i den här boken Radiance då?
Ja, men ja, de pratar ju, Edison är ju med, det är väl någon av hans ättlingar med den boken tror jag.
Mm.
Så ja, det är absolut.
Mm.
Men han fick ju fel angående talfilm i alla fall.
Känns väldigt passande på något sätt att Hollywood har begynnelsen i att så här undvika och bli stämd eller någonting. Liksom, det känns som en etos där att så här, det handlar mycket om sånt också.
Ja, men precis. Ja, men vi pratar om Edisons hjärtebarn, vad säger man då? Stumfilmen helt enkelt, som han väl höll högre. Vad känner ni spontant om stumfilm? Har ni sett mycket?
Nej, jag önskar att jag hade sett mer.
Mm.
Mm. Det är väl det jag känner kring stumfilm, att jag önskar att jag hade sett mer.
Ja,
ja, jag känner alltså, jag menar att det finns nog mer. Jag känner att jag har dålig koll på vilka stumfilmer som man borde se. Eller några, den här var ju en sån som man sa, men den här borde man ha sett.
Mm.
Annars har jag ju sett lite mer av alltså stunt.
Chaplin och Keaton. Liksom.
Ja, Keaton främst nu på senaste. Så det har nog varit de stumfilmer jag har sett liksom mest på senaste. Men de känns också som sin egna genre så mycket. Liksom, att det är så visuellt komiska. Liksom.
Mm.
Men ja, jag minns när jag såg Körkarlen och man så här, man vänjer sig och det är liksom minst lika intressant. Liksom, så att man har ju lite, eller jag nog, man tänker att så här, en stumfilm känner man inte sugen på. Mm. Men man blir ju indragen i de filmerna också. Liksom.
Mm.
Ja, man har ju en tendens att liksom uppskatta det mer på något sätt. Att de, alltså när de lyckas förmedla en känsla eller historia eller en sensation på något sätt.
Yes.
Just för att de gör det utan dialog.
Mm.
Det gör det ju liksom på något sätt, på ett sätt mäktigare än en talfilm. Liksom.
Ja, det är lite kul att se film som man också får bara, alltså delvis att oftast de är äldre, men att man, så här, man bara wow. De gjorde verkligen det här då. Eller liksom att man är nästan lite naiv till att så här, oj, har de vuxna teman på 20-talet? Eller liksom, man tänker att det skulle vara så simplistiskt eller något sånt där. Och det är lite kul att bli överraskad av liksom, dåtiden.
Mm.
Till, jag såg ju också den där ryska filmen Kameraman, eller vad den heter.
En man med en kamera.
Så heter den. Och den var också så här, kändes liksom väldigt häftig att se. För man, det var en sån... alltså man märkte att filmen... Det var ju så nytt media att den är väldigt så uppfinnerik. Och det känns kul att se liksom tidiga tekniker som sen levt kvar i filmhistorien. Liksom. Det är också spännande.
Ja, verkligen. Alltså, det känns ju som det mesta uppfanns ju då. Liksom. Sen har det utvecklats såklart och ändrats och så vidare. Men, ja, men vi snackade om det för något avsnitt sen med så här Dutch Angles. Att det kommer från liksom tysk expressionismfilm och sådär. Alltså, det mesta vi ser idag började ju redan på liksom 10-20-talet. I någon mån i alla fall.
Mm.
Och på det sättet är det också intressant att se de här riktigt gamla filmerna. Och se liksom, ja, men de gjorde samma sak då egentligen. Fast ändå helt olika på något sätt.
Ja, och det är också imponerande att se... hur de har gjort scenografin också. För många gånger är ju den så himla välgjord och storslagen på något sätt.
Mm.
som man blir liksom impad av. Eller hur har de gjort det här för att få det att se så bra ut som det gör?
Och att, ja.
Oftast väldigt konstnärligt också. Mm.
Jag tänker de får ju större fokus också eftersom man inte kan ha en dialog utan då får man visa visuellt mer. Mm. Eller liksom att man kanske själv också lägger mer märke till det än att så här, nu har vi en scen där du får sitta i ett café. Mm. Spelar inte så stor roll vilket café det är, men för vi bryr oss om orden. Men här blir det, nej men nu är det viktigt hur
precis,
de sitter i relation
till varandra. Precis, för man måste ha någonting att titta på. Liksom. Mm. Och också hur alla skådespelar. Alltså att det är ju så himla mycket mer teatraliskt och kroppsspråket och allting och dramatiskt.
Mm.
Som är så himla annorlunda från vad vi är vana vid nu. Liksom.
Ja, det blir väldigt mycket teater. Och det är väl sällan man hyllar en skådespelarinsats egentligen i en stumfilm. Eller ett av undantagen är väl i The Passion of Jeanne d'Arc. Eller ja, En kvinnas martyrium som den heter på svenska. Dreyers film om Jeanne d'Arc. Hon är ju otroligt bra. Maria Falconetti i huvudrollen där.
Ja.
En av mina favoritskådespelarinsatser, en av mina favoritfilmer också. Men den är ju, ja, det är ju snygg, det är ju snygg scenografi och sån där, men det är liksom, den är ju väldigt mycket närbilder och liksom karaktärer och sådär, mer än, alltså det är inte det här storslagna som man kanske är så van vid med typ Metropolis eller liksom Caligari, som är ju också väldigt mycket bara scenografin väldigt mycket. Men den här liksom fokuserar ju väldigt mycket på henne och liksom hennes skådespel och karaktärernas liksom uttryck.
Ja.
På ett sätt som ändå funkar. Ja, trots att det inte är någon dialog. Liksom.
Nej, men precis. Och det gör att man också blir väldigt involverad eller engagerad. Eller jag kommer ihåg att jag satt verkligen helt liksom hypnotiserad vid den filmen typ. Alltså att man blir verkligen helt, man blir så inne i det för att det är så intens.
Ja, ja, det är ju tur nog att få se den på bio också en gång.
Just det.
Och det var ju en mäktig upplevelse just att se de här extrema närbilderna på stor skärm. Liksom.
Kan jag tänka mig.
Det var riktigt coolt.
Men det blir, eller jag tänker bara på, den filmen sticker ju lite ut. Även ifall, eller jag tänker att ha närbilder på ansikten, det känns ju så, liksom så här, det ska man ha i moderna filmer nu med långa dialoger för att det är så viktigt att se ansiktet och dialogen pratas. Men det blir ju inte en lika nödvändigt fokus i stumfilmer, för det känns som att, eller både att de visar ansiktet men som en så här eftereffekt till vad som har gjorts. Liksom att så här, nu måste vi visa vad karaktären känner. Mm. Men de har redan visat kanske dialogscenen innan och sen sån liksom kort emellan. Och det känns så ofta som i stumfilm att man ser karaktärerna ganska långt ifrån. Mm. Så att man får in hela, mer som att man skulle se på en teaterpjäs. Liksom att du får hela spelet framför dig än de här närbilderna. Och det känns ju lite ovanligt med Jeanne d'Arc. Just att gå så nära på det. Stora delen av filmen liksom.
Mm. Ja, men verkligen.
Mm. En annan sak jag brukar också tänka på som är kul med stumfilm som man tänker, eller liksom lite som jag tänkte nu med Metropolis också, att det är ju inte all dialog i filmerna som man får liksom översatt via text.
Mm.
Utan man får sitta där och bara, att de pratar nog om det här. Mm. Och sen så kanske går någon sekvens. Och sen får man se, ja men okej, det var andemeningen av den här interaktionen.
Mm.
Men man sitter där lite, men jag får inte, jag förstår inte. Liksom. Man är så van att lite få allting liksom, så att man ska förstå. Även ifall man kanske inte behöver veta det. Och det tycker jag också är intressant med stumfilm. Att man får lite släppa på att du måste inte veta exakt vad man säger. Och lita på att du förstår att de argumenterar.
Kroppsspråket. Ja,
och att det funkar. Liksom, det är inte som att man sitter där och är helt förvirrad över så här, jag hör det. För ja, det, man tänker att man behöver mer kontext eller översättning än vad man behöver ibland.
Men det, jag bara tänkte att det, ja, men det visar ju liksom vad man är van vid och kolla på oftast också. För att det var, nu när jag kollar på Metropolis till exempel, så var det liksom ganska lång sekvens där de inte la in någon text. Och då blev jag typ lite frustrerad för jag bara, men vad säger de? Kan ni inte bara skriva dem vad de säger?
Mm.
Och det bara, ja. Men ju längre filmen gick också så betydde inte det lika mycket längre. Eller jag brydde mig inte om det. Så det känns som en, verkligen som en vanesak också. Ja.
Så är det väl överlag med stumfilm. Alltså jag tänker, det är ju svårt att rekommendera stumfilmer till folk som inte är så filmintresserade, tänker jag.
Mm. Men, eller som aldrig har kollat på en stumfilm.
Ja, men precis. Men ja, jag vill ju ändå slå ett slag för att kolla på några stumfilmer i alla fall.
Framförallt. Man kommer in i det.
Ja, men precis. Bara man liksom lär sig lite hur man, alltså, det tar ju ett tag liksom.
Mm. Det är väl som att gå på teater, tänker jag. Alltså det är ju inte ett skådespel man är van vid om man inte brukar gå på teater heller. Så ja, det är någonting man behöver vänja sig.
Opera ännu mer, tänker jag.
Ja, precis.
Mycket, men där är ju också ett, liksom, så här, det här så här berättas inte en story. Liksom. Det här är inte musikal som jag är van med. Liksom.
Mm.
Men ja, men inte minst för att liksom, ja, men se vart inflytandet kommer ifrån.
Ja, historiskt. Mm.
Ja, och sen så jag tänker också på stumfilm. Den är ju inte tyst, utan man har ju nästan i varje film ett liksom, soundtrack som går under. Och det har jag ju vissa stumfilmer tyckt varit lite distraherande när det blir liksom... för det blir ett fokus på musiken och den liksom matchar temat, men eller jag uppskattar det ju liksom, men ja, ibland kan det blir mycket av en typ av musik liksom. Och det är också lite ovant att ha liksom ett genomgående score i alla scener typ liksom. Men generellt sett så brukar det ju vara bra, man bara ja, intressant liksom, och det är ju också häftigt, för det brukar väl ofta så att man kan ha kvar den skriva musiken, men det är oftast kanske en ny inspelning för att det blir ofta att de har gjort någon remaster av de här filmerna liksom, och spelat in det igen liksom, så att man får ju ganska bra kvalitet. Och det tänkte jag även bara med Metropolis, att det var ju väldigt högupplöst minus de restaurerade sekvenserna vi kanske kommer till, men det är inte som att de ser ju gamla ut, men de är inte gryniga till det liksom.
Nej, förvånansvärt bra kvalitet. Mm.
Men just med musiken, det kan jag verkligen rekommendera om man vill testa på stumfilm, att leta upp någon mindre biograf. Capitol brukar ju visa stumfilmer ibland med live-musik. Alltså en kille som sitter och spelar piano live till filmen. Det är ju en väldigt trevlig upplevelse. Dels att så här, ja, men bara få liksom åka tillbaka 100 år i tiden typ, och så här, se hur det var då. Men också, jag känner också att bio är ett bra sätt att uppleva stumfilm, just för att tvinga sig själv att uppleva stumfilm.
Ja.
För sitter man hemma och slår på en stumfilm och pratar inte, ja, men det är lätt kanske att distrahera sig med något annat. Eller, alltså,
eller stänga
att tappa
av
fokus.
Typ.
Ja, ja. Men få den helhetsupplevelsen med livemusik och i en biosalong är ett bra tips på hur man kan ta sig an stumfilm om man vill testa på det. Men jag tycker det är kul också med stumfilm. Alltså även de här alltså riktigt gamla kortfilmerna liksom, på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Att det är så mycket genrefilm i det. Jag vet inte. Det är ju nästan mer typ skräck och sci-fi och fantasy än typ draman. Liksom.
Mm.
Och de mest kända är väl typ de genrefilmerna också nästan. Jag tänker typ Nosferatu och Vampyr också, som vi pratat om tidigare, men också Calgary och Metropolis.
Det kanske är för att de blir så storslagna och spektakulära liksom, i sin genre också.
Ja, det finns ju såklart också mycket dramafilmer som är bra, men det är en stor variation på stumfilm också.
Mm.
Så om man, ja, man kan, alla kan hitta något, tänker jag.
Ja.
Men just men Vampyr har vi pratat om tidigare också, ja, på den, tror jag.
Älskar den.
Den är ju otrolig också just i sin sitt effektskapande.
Ja, det är ju, ja, man fattar verkligen inte hur de har gjort det. Nej. Det är så bra gjort. Det är så mycket effekter som man inte förstår hur de kunde göra på den tiden.
För det är ju mycket roligare med gamla effekter än liksom nya Marvel-filmerna. Vi vet hur de har gjort det. Det är greenscreen och CGI liksom.
Mm.
Men, så det är ju inte kul. Det kan ju vara imponerande på sitt sätt också såklart. Men
det finns inget mysterium bakom det.
De här gamla filmerna är bara så här, hur fan gjorde de det här?
Ja.
För vi såg ju den Dantes Inferno, den äldsta den äldsta bevarade långfilmen.
Ja. Mm.
Och den har ju också så här massa coola effekter, den är från 1911 tror jag eller någonting.
Ja.
Och det är så här, hur fan har de gjort det här?
Nej, man fattar inte.
Men ja, sånt är ju fascinerande, just att tänka hur de... Eller man blir mer imponerad av det än nya effekter.
Ja, för att det måste ju krävas så mycket experimenterande, tänker jag, för att komma fram till de här effekterna. Och det är sånt hantverk i det. Verkligen. Liksom.
Och det är väldigt som vi sa också, att den här fascinationen kanske man har när man är lite mer filmintresserad eller bryr sig om de bitarna liksom, som kan göra stumfilmer mer engagerande.
Mm.
Men så att just att det kan vara svårt att rekommendera. Liksom.
Ja, det är klart, det ser ju inte lika bra ut som, jag vet inte, modern. Avatar. Liksom.
Ja.
Men man, ja, som sagt, så... Om man bara jämför det sida vid sida, så är det klart att det ser ju bättre ut nu.
Mm.
Men om man, som sagt, man kanske måste vara lite intresserad för att känna att det är mer imponerande från den tidens filmer.
Ja.
Men har ni, av det ni har sett då, eller har du någon favorit, Hille?
Jag har nog svårt att välja mellan...
Du älskar ju Vampyr.
Precis. Och The Passion of John Dark.
Mm.
Men ja, jag älskar Vampyr. Det gör jag verkligen.
Det känns mer som en film för dig.
Ja, jo, men den är right up my alley.
Mm.
just med skräcktemat och att den är så mystisk och snygg. Mm. Ja. Men jag gillar båda dem jättemycket.
Jag kommer ju precis på. Den är ju faktiskt, man tänker att det är en stumfilm, men det är ju en talfilm.
Är det?
Ja, de har ju dialoger där. Men det är ju väldigt tidigt där. Man ser övergången från stumfilm till talfilm.
Det,
man märker att de har gjort en stumfilm. Men de bara, just det, nu kör vi ju talfilm, så slänger in lite dialog typ. Mm. Men den är ju väldigt stumfilmskodad så att säga.
Ja.
Men
det brukar ju oftast räknas till stum.
Ja, men stora delar, för den har ju så här, den har ju title cards också. Mm. Men det är viss dialog i den.
Ja, jag har glömt att det är dialogen.
Ja, men det känns ju verkligen som en stumfilm.
Mm.
För den, 31 kom den tror jag, va? Har jag för mig.
Ja, kommer inte ihåg.
Det var ju verkligen, eller det var ju slutet av 20-talet. Kommer du ihåg vilken som var första, jag quizade dig igår på vilken som var första talfilmen?
Va? Gjorde du?
Ja.
Det här minns jag inte.
Fråga dig. Vet du det?
Kanske kommer känna igen svaret, men jag tror inte jag vet svaret.
Det är The Jazz Singer.
Ja, nej, 1927.
Just det. Jag var för trött när du sa det här till mig.
Men så 27 kom i den, samma år som Metropolis.
Mm.
Och, ja, men det är många filmer där slutet på 20, början på 30 som ju fortfarande var stumfilmer, men också man märker vissa att så här, ja, men lite som typ när 3D var som störst på, vad var det, 10-talet, slut på 00-talet.
Mm.
Så här, de gör en vanlig film, och just det, vi måste slänga in lite 3D-effekter nu också. Lite så finns det vissa filmer som så här, okej, det här är ju en stumfilm, men de så här, ja, vi slänger in lite dialog för vi måste hänga med i utvecklingen. Typ.
Ja, just det, du sa någonting om att den hade improviserade talsekvenser.
Alltså den, Jazz Singer. Precis, den hade liksom sång i sig, eller det var det som var den stora grejen. Så egentligen är det bara sång, men sen improviserar han någon replik mellan två sångnummer som ju då är den första liksom repliken i filmhistorien.
Mm.
Så ja, Jazz Singer, första talfilm. Inte jättebra. Men historisk. Men det är ju många av de här gamla filmerna som ju kanske inte, jag tänker så här, D.W. Griffiths filmer, han är ju mest känd för Birth of a Nation liksom, som är en så här superrasistisk film.
Mm.
Men han är ju också väldigt känd för att ha typ kommit på all liksom så här kamerateknik som används idag. Alltså bara så här crosscutting och liksom dialoger, att man klipper mellan, alltså inte visar båda samtidigt utan man liksom klipper mellan ansikten och sådär.
Mm.
Så väldigt mycket av det filmtekniska, eller kameratekniska, var ju han som uppfann i stort sett.
Mm.
Men sen gjorde han ju väldigt problematiska filmer.
Ja, det får man ju säga.
Mm. Så det är väl något som ofta är gamla filmer, men ännu mer kanske de här riktigt gamla filmerna.
Ja, en annan tid och en annan tid av vilka som fick göra filmer.
Ja, verkligen.
Men annars finns ju, som vi är inne på, men just liksom Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd kan man slänga in också. Ta de tre stora.
De känns väl nästan de enklaste att se som första stumfilmen.
Precis.
Också.
Jag tänker att de är väldigt lätt att ta sig an i alla fall.
Ja, för det är ju typ tecknade serier. Eller liksom om man har sett Looney Tunes när man var barn så kommer man förstå en Buster Keaton-film liksom.
Mm. Ja, men verkligen. Jag tror Safe to Last är nog min favorit. Film, det tror jag nämnde någon för något avsnitt för jättelänge sedan, med Harold Lloyd då, när han, den här klassiska, när han klättrar upp och hänger från en klocka.
Ja, jag vill se den.
Men ja, nej, den är nog min favorit av de tre i alla fall.
Mm. Men har du några favoritstumfilmer då?
Ja, alltså jag har ju nämnt många av dem. Ja. Eller Jeanne d'Arc är ju som sagt topp fem av alla filmer för min del. Men sen gillar jag ju Nosferatu, gillar ju väldigt mycket också. Calgary är väldigt cool. Men en annan film av Dreyer som jag gillar väldigt mycket är ju Mikael.
Just det,
som
den
du också sett.
Ja, va? Den gillar jag.
Om förut.
Mm.
Som, den är ju väldigt så här, den är inte alls särskilt stumfilmskårad egentligen, men eller den känns väldigt så här kärleksdrama på något sätt, med vad man kan tänka sig borde vara mycket dialog, men ja, de, förutom title cards så är det inte så mycket dialog. Men det är om en äldre konstnär som blir kär i något objekt han ska måla av liksom. Det är väl väldigt tidig HBTQ-film också på något sätt. Liksom. Eller det känns väldigt för sin tid på det sättet.
Det är ju inte som att de säger det rätt ut. Utan det kanske är lite mer så här, de försöker kanske visa det mer som någon slags besatthet av honom.
Mm. Jo, det är väl sant.
Men man fattar ju att det är det egentligen. Liksom. Mm.
Men den är väldigt bra i alla fall, också väldigt snygg. Mm. Snyggt filmad.
Ja.
Men han, ja, nej, för jag kollade ju igenom alla Dreyers filmer som ju sträcker sig från 10-talet, tror jag han gjorde sin första, fram till ja, men han gjorde liksom talfilm också på slutet. Men ja, där fick jag se ganska mycket stumfilmer. Många av dem var inte jättebra, av de tidiga. Men ändå kul att se liksom någon som går från stumfilm till talfilm.
Mm, det är intressant.
Men har du någon magkänsla över så här, när en stumfilm är dålig, är det bara liksom, det är en dålig film egentligen, det är inte så stor skillnad, eller liksom det blir något annat? För jag känner att jag sett för få stumfilmer för att riktigt sett någon jag verkligen inte gillar.
Det är ju så, eller som sagt, vissa av de av Dreyers filmer var inte jättebra liksom. Men jag kan förstå ditt tankesätt, att det är lite svårt att veta vad som är bra och dåligt. Dels är det ju liksom, de dåliga har ju såklart försvunnit. Det är ju ingen som minns att de ens har gjort liksom. Det är ju de bra som överlever.
Ja, det är sant.
Men sen, ja, alltså det är klart man tycker vissa är bättre än andra. Men det är väl sällan man säger så här, fy fan vad dåligt det här var, det är en etta liksom. Men det är väl också att man har någon slags överseende över tiden som har gått och allt möjligt liksom. Att,
ja, man är mer förlåtande liksom, ja, men precis. I uttrycket.
Birth of a Nation har jag inte sett. Jag vet att det är många som har liksom satt en etta på den just, ja, av att det här håller verkligen inte idag liksom, temat i den.
Man kan inte se förbi det.
Nej. Mm. Och jag vet inte vad jag skulle tycka om den. Alltså den är säkert liksom imponerande rent teknisk. Har ju förstått. Men ja, det beror på hur, om man kan se förbi då. Det är liksom väldigt rasistiska temat i den.
Mm. Känns svårt.
Mm. Men annars, nej. Jag tycker också det är svårt. Jag har inte sett supermånga filmer. Nej. Men,
det bara slog mig när du tänkte att de var inte så bra. Man så här, ja, liksom. Ja.
Ja, men det är också, ja, men som sagt, det är många av de här som har överlevt på grund av sin tekniska, alltså hade inte Jazzinger haft tal i sig så hade ju nog inte den överlevt liksom. Men nu har det blivit en liksom ikonisk film på grund av det. Men den är inte jättebra i övrigt liksom.
Jo, man vill ju det med stumfilmer, eller de som överlever. Det är ju svårt ibland att inte se dem i sitt historiska kontext. Alltså, den här gjorde det och den influerade det. Och det sa vi precis, eller jag också, att så här, det är en häftig och bra grej. Men det blir ju också så där att man kanske ser filmen med lite liksom rose-tinted glasses, som man brukar säga. Att det blir
utan att ha upplevt det själv. Ja. Men det blir någon slags nostalgi nästan.
Ja, jo, men exakt. Liksom, att så här, bara, här är det. Och så tänker man, vad bra. Liksom. Men att man kanske inte ser filmen som man skulle gjort på tiden. Och det känns som att när jag läste om stumfilmer på Wikipedia så blir det så här, reception at the time. Liksom, att det blir liksom sin egna grej. Så här, det blir ju liksom, man ser det ju med andra ögon, ja, alltid. Liksom.
Och så är det väl även med liksom filmer från senare, alltså 70-80-90-talet, ja, liksom, som får en annan bli re-evaluated så att säga. Men ja, alltså ju längre tillbaka man går så desto lättare blir det väl att så här, ja, men som sagt, dels är det ju att det är bara de som är värda att överleva som överlever. Ja, men det är väl som jag sa innan, alltså man just att de klarar av att berätta en story utan dialog är imponerande i sig liksom. Och då blir det väl att man tycker det är bättre än vad man kanske hade tyckt om samma film hade släppts idag liksom, med dialog då.
Jo, för det är väl, eller är det lite av en grej kanske, eller jag kom inte på något exempel nu, men det känns som att bara med Metropolis liksom, att så här, man gör en remake fast som talfilm, eller liksom jag tänker det är
Nosferatu har kommit i flera gånger liksom.
Ja, det är ju inte så intressant att göra om en stumfilm till en talfilm, eller om man gör bara en ny stumfilm.
Det är roligt, för det pratade jag med en kollega om häromdagen, att jag började fundera på när jag kollade på Metropolis. Nu kommer jag in på den, men alltså, jag bara kände liksom att hade det här varit en talfilm så hade jag kanske tyckt att det var lite cringe-igt typ. Eller liksom att det funkar, och nu menar jag inte som att det är dålig dialog i Metropolis, utan jag menar bara att det funkar bättre i det formatet än vad jag föreställde mig att det skulle göra som en talfilm som gjordes nu. Att jag kanske inte hade varit så imponerad av den nu. För att den hade inte funkat lika bra på något sätt.
Ja, nej, men vi får se vad Eggers sitter på med Nosferatu.
Ja.
Men jag tycker ju originalet är bättre än den som kom på 70-talet. Det är väl Herzog som gör den.
Ja.
Så, ja, men sen om det är på grund av dialogen eller inte, det vet jag inte. Men,
nej, men det är ju intressant just med stumfilm att så här, man kan översätta eller göra om det i ett nytt medie eller liksom med tal. Det är liksom, vad förlorar man, vad får man? Det, liksom, det skulle ju sättas på sin spets där lite, men jag har inget bra exempel där, men det känns som en intressant övning.
Det var ju många som gjorde om sina stumfilmer när talfilmen kom också. Ben-Hur gjordes ju om, alltså var ju en stumfilm först. Ten Commandments, jag tror Hitchcock gjorde om någon av sina tidigare filmer också sen till talfilm. Mm. Så det är, jag kan inte jämföra det, för jag har inte sett liksom båda där, men det gjordes ju, redan då gjordes det liksom.
Ja, det känns absolut troligt att, speciellt ifall de gjorde om dem tidigt, att så här, de kanske är bättre som talfilmer liksom, för att det blir mer nyans. Liksom.
Mm. Jag tänker också att det beror på genre. Ja. För att jag är ju kanske försiktigt optimistisk, men ändå optimistisk när det gäller Eggers Nosferatu. För att det känns som att han kan göra en egen tolkning av den som kan bli väldigt bra. Medan jag tänker kanske att jag föreställer mig att om någon skulle göra Metropolis så kanske det inte skulle vara en lika konstnärlig person som gjorde Metropolis. Men det vet man ju inte.
Det kanske är Denis Villeneuve.
Jo, alltså det hade väl kanske kunnat vara bra, jag vet inte. Men det beror på helt vem som gör det.
Mm.
Vad det blir för typ av film, tänker jag också.
Ja, jag läste ju dock det bara nu när vi... att Sam Esmail som gjorde Mr. Robot bland annat, den tv-serien.
Ja, jag bara sett något avsnitt av det.
Och den här någon Julia Roberts-serie som fanns på Amazon. I alla fall, han skulle göra en miniserie om Metropolis.
Jaha.
Med Apple, men den blev efter strejken och grejer så sa de att nej, det är för kostsamt, vi lägger ner den här nu. Så att det ligger runt där, för den hade visst kommit ganska långt liksom, och hade en skådis som skulle spela den här Maria-rollen.
Mm.
Attached, så att säga. Men den blev nedsläckt nu 2023.
Mm. Mm.
Så han är ju en hyfsat kreativ person, men han är väldigt sådär teknologiskt intresserad också.
Men jag vill bara nämna också två sista filmer, eller en filmare med Sergej Eisenstein också. Pansarkryssaren Potemkin och Strike är väl de hans mest kända.
Mm.
Som ju var tidig med sådär collageklippning och också väldigt betydelsefull för klippning i film i alla fall.
Mm.
Den här Odessa Trapporna är ju en klassisk scen som jag tänker de flesta har sett någon bild från, eller någon parodi på i alla fall. Den här barnvagnen som åker ner för trapporna och sådär.
Ja, då har jag faktiskt gjort det.
Ja.
Men också bara för några mina favoriter.
Ja.
Så, eller jag tror jag har nämnt dem alla, men det är möjligtvis att det är kanske inte så körkalen. Det känns som att den bra drama på något sätt, jag var överraskad över den.
Mm.
Men också den här jagar en kameraman. Vad är den ryska dokumentären? Man med en kamera. Gud, jag måste lära mig
den. Man with a movie camera heter den på engelska.
Och sen, ja men kanske någon Buster Keaton, det var nog det jag ville säga.
Okay.
Ja, mm.
Ja. Ja, men som sagt, antingen gå på en biovisning av en stumfilm eller börja med Buster Keaton eller Charlie Chaplin.
Ja, många finns ju gratis på YouTube och det känns som att det finns ganska ofta någon, eller inte någon stumfilm på SVT Play eller Draken.
Cineasterna har ganska mycket Buster Keaton, vet jag. I alla fall.
De brukar oftast finnas på någon streamingtjänst. De är ju ganska billiga och licensierade, kan jag tänka mig.
Liksom. Många är ju public domain också.
Ja. Jo, men Metropolis blev public domain förra året, läste jag.
Mm, precis. Så många finns ju överallt.
Ja.
Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you.
Ja, men då går vi in på avsnittets huvudfilm, som är väl kanske en av de mest kända stumfilmerna, får man väl ändå säga. Det känns som alla har någon slags koppling till den på ett eller annat sätt.
Eller räcker att man kanske sett posten.
Ja, men typ. Exakt. Ja, men precis.
Och namnet Metropolis känns så allmänt tyckligt, eller liksom man har hört det på något sätt utan att kanske veta vad det syftar på.
Exakt. Mm. Men vad var eran första upptäckt? Eller när kom ni i kontakt med Metropolis första gången?
Jag har nog ingen sån. Jag minns inte. Det har bara funnits i filmhistorien på något sätt. Man har sett posten på nätet och lite sånt där. Och kanske att man säger Fritz Lang, jag vet inte vem det är.
Mm.
Alltså bara typ så. Att den ju används liksom som, nu pratar vi om film och därför pratar vi om det här. För Metropolis till exempel på tyska explosionism. Alltså liksom att den ligger som grund till så många andra startskott. Så att jag kan inte riktigt påstå att jag vet när jag först kom över den.
Nej. Har du något tidigt barndomsminne?
Nej. Nässjö bibliotek, Metropolisveckan.
Ja, nej, jag kan inte minnas hur jag upptäckte den. Något. Men ja, som Felix säger så så känner jag igen den från.
Ja. Ja. Ja, jag visade ju i morse visade ju min första kontakt. Det var ju en av mina favoritlåtar när jag var liten, var ju Radio Gaga med Queen. Och musikvideon till den är ju klipp från Metropolis, och de gör liksom åter vad säger man, reenactar.
Ja, för jag läste ju att Giorgio Moroder gjorde ju någon remake på Metropolis på 80-talet.
Och eller en re-release eller någonting, i alla fall ny musik och sådär.
Och då var ju Mercury med.
Ja, han gjorde en låt då också, precis. Lite lustigt. Men Radio Gaga var så här första, och då visste jag inte att det var Metropolis, men jag bara, fan vad coolt med den här roboten, och liksom, det här ser ändå maffigt ut, och jag gillade låten liksom. Så ja. Men så det var min första kontakt i alla fall.
Ja, kanske förtjänar när jag tänker på det jag pratade om det förut, men jag har ju sett en giffen över de här männen som åtråar efter Maria-roboten. Det hade jag nog sett först, och utan att fatta att det var från Metropolis, som jag förstod nu.
Ja, och jag såg när jag kollade på Wikipedia också, så det är väldigt många, framförallt musikvideos som har använt på ett eller annat sätt någon slags alludering till Metropolis i alla fall. Så den är ju, det känns som många har blivit influerade av filmen.
Ja, det är väl influence. Så den alltid står. En av de mest inflytelserika filmerna någonsin.
Precis. Men 1927 kom den, Fritz Lang regisserade den.
Och hans fru skrev boken, den är baserad på.
Precis, som ju skrevs för att den skulle bli en film, såg jag. Eller, Tia von Harbo, tydligen heter hon. Men hon, det var lite som samma med Gudfaren, tror jag. För Mario Puzo skrev manuset, och de bara, men du får göra om den till en bok så vi kan göra en film av boken. Så det var samma här. Men ska vi säga kort vad den handlar om först, eller?
Ja.
Vill du ta det, Hille?
Nej, men jag kan försöka. Det känns som att allt
känns som en ganska komplex film.
Ja, det blir så rörigt att beskriva. Men det handlar ju om någon slags framtidsstad. Det skulle vara 2026.
Ja, det är lite oklart. Ibland har den sagt bara 2026. Mm. Så vi får se om 2 år.
Ja, precis. Där det finns... det är väl någon slags överhuvud. Han är väl någon... vad kallar de honom? En city planner?
Ja, en typ. Grundare av staden. Liksom.
Ja, precis. Och hans son. Och så är det...
Jo Fredersson och Freder och Fredersson.
Precis. Massa arbetare som får liksom staden att gå runt och staden att fungera. Som sköter alla de här maskinerna som gör att staden fungerar helt enkelt. Och lyser.
Mm. Det är en väldigt segregerad stad med liksom... De rika och de som styr staden bor i höga skyskrapor.
Det är väldigt tydligt med liksom klassskillnaderna där. Men så handlar det väl om att han, den här rika snubbens son då, Freder, att han får syn på en kvinna som han blir väldigt han blir väl typ blixtförälskad i henne, som han inte vet vem det är. Och så försöker han typ följa efter henne, och då upptäcker han när han går liksom längre och längre ner i staden att arbetarna har det väldigt illa ställt och att de liksom jobbar ihjäl sig i princip. Och så blir han väldigt påverkad av det och tar över en arbetares jobb för typ en dag eller någonting. Och sen så handlar det liksom om att han vill att de ska få det bättre, och samtidigt så vill ju den här kvinnan som man har sett då, hon är ju som någon slags profet eller vad man ska kalla det, som arbetarna ser upp till väldigt mycket. Hon är väl en del av arbetarna också. Och hon förutser att det ska komma en medlare mellan arbetarna och Fredersen.
Precis. Filmens motto är ju medlaren mellan huvud och händer måste vara hjärtat.
Ja. Det säger du ju upprepande gånger tidigt i filmen. Liksom så här, this is vad den handlar om. Liksom. Mm. Ja.
Precis. Och så är det en galen uppfinnare, får man väl kalla honom, som har gjort en robot, och som då han, Fredersen, vill ska efterlikna hon, profeten då, som heter Maria. Så han lyckas få roboten att se ut som henne för att manipulera arbetarna att förstöra maskinerna, för att han är svartsjuk på Fredersens relation som han hade med sin fru innan hon dog eller någonting, tror jag, om jag har uppfattat det rätt.
Side story där, han som spelade den galna professorn var ju tillsammans med Fritz Langs fru. Jaha. Som sen lämnade honom för Fritz Lang. Så man, vill tro, de, man tänker att han skrev in här kärlekstriangeln för att liksom.
Eller om det var frun då egentligen gjorde det ifall det var i
boken. Ja, de skrev manuset tillsammans.
Influerat av deras relation.
Ja, det är ju otroligt i så fall.
Men kul att de tar in honom som ska spela. spela sig själv i stort.
Ja, det är väl
det. Det blir revolution i alla fall sen. Och så
precis.
Det tar sig därifrån. Nej, för den har ju, jag tänkte att den var lite så, oj, det här var lite mer komplext än vad jag tänker liksom, i början. Men sen så blir det allting ganska tydligt. Men det blir lite så här just när den galna vetenskapsmannen, att det är så här, oj, här var en till sites, eller liksom det blir en annan dynamik där. Det blir nästan sånt lite två filmer i en. För det är ju, ja, det är liksom sonens resa och sen så faderns relation till det. Ja, det blir mer än vad jag tänkte skulle vara. Även ifall det knyts väl ihop på något sätt.
För man känner ju till, alltså om man inte har sett den så känner man väl till roboten typ.
Exakt.
Och att det är framtid. Ja. Men den är ju, det är ju mycket sci-fi i den. Men det är också så här, samhällskritik, socialistisk, alltså liksom kring det. Men också någon slags kärleksdrama då, och det blir action. Och det, alltså det är ju väldigt mycket genre samtidigt.
Ja. Så man kan ju verkligen se, man känner igen de här storybeatsen och hur den här Fredriksen är liksom den här oskyldiga, naiva, rika personen som lär sig att, åh nej, det är inte så bra som min pappa säger att det är. Jag måste gå emot honom. Liksom det finns klassiska liksom, dynamiker i storyn liksom, som man bara, men det här är typ, sett, typ Star Wars eller något liknande. Typ. Så att mycket känns igen, men det var väldigt mycket inbakat, så man kan förstå att man har tagit, att det har lett till många influenser liksom.
Ja, för jag hade sett den innan, men tror det är typ 20 år sedan. Och jag vet inte vilken version jag såg då. För den har ju restaurerats liksom i omgångar. Från 2001 så började man ju hitta liksom nya filmnegativ och sådär, som man kunde liksom börja restaurera. Men jag tror 2011 är väl senaste liksom den fick någon slags ny uppdatering. Och 95% av filmen ska väl vara restaurerad nu eller någonting. Eller ska ha återfunnits. För den klipptes ju i många... När den kom så var den alldeles för lång, tyckte alla. Så den har ju klippts om. Amerikanska bolag var in och finansierade den också. De tyckte, nej men USA funkar inte där, vi måste klippa bort en del. Och sen var det väl...
Just det såg jag att Fritz Lang vägrade kolla på den som i USA hade klippt om.
I love films, so I will never go to America again, sa han. Så den har liksom varit försvunnen stora delar av den väldigt länge. Den var väl bara 90 minuter liksom ett tag där på, ja, men fram till början på 00-talet egentligen. Men nu har den väl börjat hitta mer och mer då. Vissa delar är fortfarande borta.
Ja, och då kommer det liksom en text som
förklarar det vi inte får se, liksom, det som inte finns kvar.
Och det är ju ganska stor plot point som hände via text där, minns jag. Liksom, och så här, oj, det här var det väldigt mycket som hände. Liksom.
Ja, precis. Men... ja, vad skulle jag komma med allt det här? Men ja, nej, just det. Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag såg, eller vilken version jag såg tidigare. Så eventuellt var det, ja, det var mycket jag inte kommer ihåg i alla fall, känns som. Men så kan det ju också när det är 20 år mellan.
Det är ju en ganska lång film för att vara en stumpfilm, tänker man. Eller att den är liksom 2 timmar och 20 minuter typ nu.
Ja, lite både ja och nej känner jag. För det var vi inte inne på när vi pratade stumfilm. Man tänker att det är så här, ja, men en timme typ var filmen då. Men dels har jag ju sett de här långa filmsviterna som är liksom 6-7 timmar med Le Vampire och Fantomas också till exempel. Och det finns ju någon Napoleon-film som är typ så här 7,5 timme lång också. Eller något sånt där. Så det känns som det gjordes långa filmer då också. Men som vi var inne på, 2,5 timme var ju den här när den kom, och det var så här, nej det är för långt. Det var inte bra, tyckte jag ju dåtidens kritiker. Men restaureringen var otrolig tycker jag.
Ja. Jo, den såg väldigt skarp.
Stora delar av det i alla fall.
Ja. För man, det är ju väldigt tydligt när det bara, okej, här är de här 16 mm grejerna som hittades i Argentina och Nya Zeeland typ, liksom att filmen gör det väldigt tydligt när det är de här upphittade bitarna liksom. Och det är ju ibland bara så här 2-3 sekunder som förlänger en scen, och ibland ännu större betydande delar. Så att det är lite intressant. Eller man blir väldigt medveten om den historien, eller man ska säga, att det bara det faktumet. Så att man tänker lite på hur den är gjord och hur den har liksom upphittats. Vilket är lite intressant att bli påminn om när man tittar på filmen. Så här, här är en annan filmrull. Eller liksom det känns så fysiskt på något sätt.
Men vad tyckte ni annars om själva filmen i sig, storyn och sådär? Eller och det tekniska i den. Alltså den är otroligt hur den är tekniskt gjord.
Ja, det är det ju verkligen. Och man kan ju lätt se att den har influerat så jättemycket som sagt. Mm. Och det känns ju verkligen som något man kan uppskatta. För att man kan på något sätt se... eller det läste jag, men jag tänkte också på det när jag såg filmen. Att ja, men roboten influerade till Star Wars till exempel.
Mm. C-3PO. Ja, precis. Är ju nästan en avbild.
Ja, men jag vet inte, alltså första delen av filmen så kände jag inte mig jätteengagerad faktiskt. Mm. Eller jag kände mig kanske lite lätt uttråkad, om man får säga så. Men att andra delen, eller ja, framförallt sista delen, var väldigt spännande. Så då var jag istället så här jätteinne i den. Mm. Så jag tycker det gick lite, ja, jag var lite så här med i början och sen så blev det bättre.
Ja, för den är ju väldigt tydligt uppdelad i tre delar. Eller det är en prelud som är nästan en timme. Och sen mellanspelet och sen slutakten då liksom.
Ja.
Mellanakten där tycker jag är väldigt mäktig. Framförallt med de här statyerna som ju får liv.
Ja, just det. De sju dödssynderna. Ja. Mm.
Otrolig sen när döden kommer mot den.
Ja.
Den tycker jag var så jäkla
mycket. Ja, jo, men det var coolt.
Ja. Mm. Ja, det var också en person som så här hade lite svårt att stå stilla.
Ja, jag såg det.
Men man förstod liksom senare innan att ja, det är människor bakom den där. Ja. Så att, men det var just den personen som...
Ja, inte kunde hålla posen riktigt.
Nej, men nej, det är absolut väldigt snyggt och de maskerna också coola.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men intressant, jag tycker lite tvärtom från dig att jag kanske, inte att jag älskade i början, men jag tror jag tyckte slutet var lite mycket, även ifall det var spännande så älskar jag nog filmen mer innan än slutet, även ifall det är mer som hände, så jag förstår att man så här, men jag såg den också lite uppdelat i två delar faktiskt.
Mm.
Så jag såg typ första en timme och 20 minuterna en kväll och sen såg jag resten morgonen efter.
Mm.
Så det kanske gav att man liksom hade en annan energi, eller liksom det var inte som att jag började bli så här, åh, nu händer det någonting.
Mm.
Utan jag hade hyfsat fokus och sen, nu blir jag trött, nu tar jag resten imorgon.
Ja.
Liksom.
Mm.
Så det kanske gjorde lite, men jag tyckte det var så fascinerande att bara se scenografin och vad den var, hur den skulle visa staden och de här miniatyrscenerna.
Mm.
Det var väldigt intressant i början.
Ja.
Och sen så kanske jag tycker också, ju mer storyn går, att den blir lite, det blir lite mycket, den blir lite övertydlig och att man kanske också bara slås av hur liksom den här tyska expressionismen med hur de liksom agerar så mycket med händerna och ögonen och ansiktena och de har sminkat, att liksom det blir väldigt nästan så väldigt teatraliskt och nästan så att lite löjligt tyckte jag att det till en punkt nästan. Medan det kanske var lite mindre i början.
Mm.
Så det var väl att man blev, ja, det blev nästan som att jag satt och skrattade åt mig själv ibland för att säga, oj gud, de är så väldigt så här händerna framför hjärtat och allting liksom.
Ja.
Mm.
Jag tänkte också på eller jag läste någon recension på Letterboxd där någon hade skrivit skrev typ om att det ska vara en rik person som är hjälten som måste rädda de dumma arbetarna typ och vara den utvalde då och att arbetarna liksom är så himla lätt manipulerade till att liksom förstöra allting. Ja, de blir liksom lurade till att förstöra staden. Det tänkte jag inte så mycket på när jag såg filmen, men efteråt bara, ja just det. Det blir lite skevt när det ska vara så.
Jo, men, ja, jo. Där känns det ju lite simplistiskt liksom, på något sätt, i svängningarna. Ja. Liksom.
Ja, det politiska i den är väl kanske inte det starkaste direkt.
Nej.
Men det är lustigt med det politiska, just att den dels var så här, blev väl anklagad för att vara för kommunistisk liksom. Samtidigt som nazisterna, det var deras favorit.
Jag
liksom.
Såg det. Ja.
Goebbels och Hitler allihopa var ju så här, älskade den. Liksom. Och jag läste någonstans att för dem ville att, ja men Fritz Lang, du kan väl göra filmer åt oss. För du är ju väldigt duktig, även fast du är jude så spelar ingen roll.
Ja, jag läste att de sa, vi bestämmer precis vem som är jude.
Mm. Och det ledde ju till att han flydde landet, ja, för han ville inte ha med dem att göra såklart.
Mm.
Så det är, ja, det är intressant hur den politiskt ändå liksom tilltalade,
ja, för
flera
den,
olika typ.
Den är ju lite tolkningsfri på det sättet liksom, att den känns som att det kan, ja, den blir lite som Civil War nästa, eller liksom bara att så här, man kan se lite vad man vill i politiken där liksom. Mm. Så jag kan förstå att man kan försköna någonting med någon ubermensch-aktig aspekt, men också att man kan se det som något kommunistiskt ställe liksom, när filmen slutade. Jag tänkte så här, åh, det var så facket skapades.
Ja. Ja. Men ja, det är väl, alltså jag tänker att det kanske är någonting med den blonda hjälten som tilltalar nazisten också.
Mm. Det är ju lustigt också med som sagt Fritz Lang var så här, nej okej, okay, nazisterna har mig, då sticker jag, då vill inte jag med. Samtidigt som hans fru då, som var med och skrev filmen och boken innan, var ju väldigt tidig att gå med i nazistpartiet.
Mm. Jaha.
Och de skilde sig ett år efter hon gjorde det.
För, aha.
Så det är ju också, ger också ett intressant lager till det politiska i filmen.
Ja.
Om hon var väldigt åt det hållet och kanske åt andra hållet.
Mm. Jag tänker filmen, jag läste lite också att den, liksom, den är ju i Tyskland efter första världskrigets perioden. Liksom, där Tyskland då kanske liksom är den här omsvängningsperioden som lägger grunden för nazismen. Och att känna att vi har blivit illa behandlade typ, liksom, och vi behöver bli stora igen. Typ, liksom. Så att, ja, det är intressant.
Mm. Ja, det finns ju, det känns som, den är ju mer politiskt intressant bakom kulisserna än i själva filmen kanske. Men ja, alltså den stora behållningen är ju ändå liksom scenografi och effekter.
Ja, det är ju, den är väldigt inspirerande på det sättet.
Ja, jag gillar den här effekten, eller nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han som var effektansvarig uppgav ju namnet till en effekt, just det här när det är, alltså vanliga, eller skådespelare som interagerar i miniatyrer, att med speglar och sådär, så fick han fram effekt att de så här går på vägarna fast det är, liksom, det är bara miniatyrer alltid. Mm. Det bara sånt är ju som väldigt, det vi snackade om tidigare, just bara så här, hur? Nu vet vi hur man gjorde, men alltså, att men det komma på coolt. Det och få ihop det så här, att det ändå ser snyggt
ut. Ja,
liksom.
För det är väldigt häftigt hur den här filmen känns så storslagen i sin skala på grund av den här miniatyren och de tricken, liksom, att det känns verkligen stort liksom, och dramatiskt och som en modern actionfilm liksom, med set pieces och sånt där liksom.
Absolut.
Och bara att typ jag minns när jag såg filmen och tänkte så här, oj vad högt i tak det är. Mm. Eller liksom, det är ju klart de hade höga rum förr i tiden också, men man blir så enkel fascinerad, bara oj, det där var verkligen ett högt hus liksom. Är de i någon hangar och gjort det här? För man tänker att allting ska vara så småskaligt på något sätt.
Mm.
Att man nästan luras, eller man blir lätt impad av det. Inte, det är ju imponerande, men jag slog mig att säga, okej, det var 20-talet, det är inte liksom 400 år sedan, liksom, det är inte så low-tech liksom, som jag tänker att det är. Men fortfarande imponerande, alltså om man skulle se dem i en film idag, så skulle man ju fortfarande vara imponerad att det är så pass högt och den nivån och den variationen och ja, och bara framtidsvisionen med liksom designen och art deco-biten av det hela och att de har typ ficklampor. Och man bara, hade de ficklampor på den tiden? Liksom så här,
videosamtal har de där i slutet
också. Liksom. Ja, det är väldigt många sådana små coola sci-fi-distinktioner som de gör väldigt snyggt. Liksom. Mm. Och det är ju absolut väldigt slående och starkt rakt igenom hela tiden. Typ, liksom. Och sen så några mer kameratrick, till exempel, är ju sekvenser där man får se massa ögon ligga över varandra för att liksom representera liksom en lust, liksom, den dödssynden nästan, liksom, av de här massan av män som är efter då den här Übermensch-Marian.
Ja, gud, de var så creepy.
Eller mensch-maskin, inte Übermensch. Jag får sluta säga det.
Ja.
Så mycket sånt att uppskatta och slås av genomgående i filmen så att man håller sig engagerad också.
Ja, det var också någon cool sving när de hade någon svingande kamera som bara väldigt kort och ganska enkelt som man, alltså med det vi kan nu, men det blev väldigt effektfullt i filmen då liksom. Tycker jag var coolt också.
Sen så gillar jag väl generellt, det känns som en eller just stilen av skådespel. Jag tycker att Freder och Maria kanske blir lite väl så här, nu ska vi agera med ansiktet och ha konstiga ögonuttryck och väldigt så här stirra och öppna och sånt, men annars jag tänker på Freder, alltså pappan och hans onda kompanjon. Väldigt bra ansikten och ögonbryn och liksom så tydliga karikatyrer, eller liksom man förstår att den personen ska verkligen spela den.
Mm.
Och liksom, mycket sånt uppskattar tycker jag också, bara ansiktena och hur de får vara bara väldigt bra på det de gör.
De flesta skådespelarna var ju amatörer också, så det är ju därför det kanske inte det man minns mest, skådespelet. Den enda som, det var ju han som var vetenskapsmannen, har ju sett i ganska många andra filmer. Han har varit med i de flesta av Fritz Langs tidiga filmer i alla fall.
Mm.
Och man kan förstå att den arketypen av en galen vetenskapsman satte sig till. Jag tänkte när vi såg Frankenstein så tänkte man ju lite på det också, men den här är ju innan den.
Ja, ja, jag tänkte på det, just det här när han får igång roboten, så att säga. Det känns som det här såg Frankensteins effektskapare eller scenografer och då, så här, nu ska vi göra likadant, för det är så här, dra i spakar och komma blixtar och grejer liksom. Det var, kändes väldigt likt den scenen på något sätt.
Men ja, bara man, eller det är väl också just när det är stumfilmer som vi sa, att man lägger märke till ansiktena och ansiktsuttrycken på ett annat sätt liksom, och många, många bra ögonbryn tänkte jag på.
Ja. Men jag tänkte på, eller för jag läste det här om att till att börja med så var det ju väldigt många statister, och särskilt alltså typ 500 barnstatister också. Och anledningen till att de kunde få ihop så många var ju för att folk var desperata och arbetslösheten var jättehög och folk behövde pengar, så de gick med på typ vad som helst. Vilket jag också på något sätt tänker att filmen kanske inte hade varit lika bra och lika välgjord om inte statisterna hade varit så desperata. För som, alltså vad jag läste mig till, så behandlade Fritz Lang dem ganska illa. Både skådespelarna, alltså huvudrollerna, och statisterna. Alltså fick de att göra om tagningar in i evinnerlighet liksom, tills de kollapsade typ. Och blev skadade och lät alla de här 500 barnen vara i kallt vatten i flera timmar. Och, så att de blev sjuka. Och, ja, det var verkligen så här.
Just med barnen läste jag också samtidigt att om det var hon som spelar Maria, tror jag, som berättade att så här, de aldrig haft det bättre än under den här inspelningen, för de fick så här, 4 mål mat.
Aha, ja.
Så de var, så här, villiga, de var villiga att göra vad som helst.
Precis, liksom. Det är det,
men det var en väldigt tuff inspelning, förstod jag också. Jag gillar också den, för det är någon scen där de pratar om Babelstorn, om man får se när de, det blir någon slags återblick när de byggde det. Och han vill ha, var det 4 000 skalliga män.
Ja, det vill han ha.
Men de fick bara ihop 1 000.
För alla var inte villiga att raka skallen. Ja,
men det var också tydligen så här, ja, men de fick, eftersom de inte hade något hår, så fick alla så här brännskador och solsting typ, för att vara ute i solen liksom. Fast en ganska kort scen liksom. Men och där gjorde de också en effekt för att det skulle se ut att vara fler än vad det var.
Multiplicerade.
Men det är också en imponerande faktum att det är så himla många statister, eller liksom att det är bara en grupp människor, och det blir liksom ganska intensivt och en desperat känsla liksom, alla de här händerna och grejer liksom. Lite klaustrofobiskt nästan.
Ja, verkligen. Jag ville bara säga ett, eller apropå det här med hur skådespelarna blev behandlade, så såg jag också något citat på IMDb om scenen där den här stora maskinen exploderar, och då flyger ju liksom arbetarna, alltså de bara flyger liksom iväg från den här explosionen typ. Och då så såg jag att han ville ju liksom inte använda dockor då, för han tyckte det såg fake ut. Så det var människor liksom med linor på sig som slungades iväg och slängdes iväg.
Det är ju ofta man ser det gamla så här, okej, det där är inte en människa. Men i den här sommaren, det där måste vara till
precis.
Okay.
För det är någon som flyger ganska högt
ifrån. Och då är det ju inga närbilder på de här människorna. De är ju ganska långt ifrån. Och då så såg jag ett citat där. During filming he insisted, alltså Fritz Lang då, the extras show pain even though there were no close-ups. Fortunately for him, they already were in pain.
men det, han hade ju, vad ska man säga,
en vision.
Han hade en vision och han följde den verkligen. Och det är väl det som gjorde att den ändå blir så liksom, men det känns som sagt, bara att det är riktiga människor som flyger där gör ju att det känns som, inte äkta är väl fel, men det blir ju en bättre helhet.
Ja, det är ju mångas blod, svett och tårar som ligger bakom den här filmen.
Ja, det är väl någonstans det som också gör att den består liksom, att man känner någon kraft i filmen, att så här, den bara kör framåt liksom med 100% liksom, och med effekterna och allt sånt där liksom, att den blir inte, det inte, den blir bara större och större nästan liksom.
Men jag tycker det är intressant det här, vi väldigt varit inne på lite grann redan, men att den sågad blev den ju inte när den kom, men att den blandad kritik, och kanske den kritik som vi har snackat lite om nu, att den är väldigt, alltså ett mäktigt spektakel, men kanske platt ur fel ord, men den inte säger så mycket. Och det var väl den kritik den fick när den kom. Så H.G. Wells, författare till Världarnas krig bland annat. Hatade ju filmen, tyckte den var bara en av de löjligaste filmerna han sett någonsin. Liksom.
Alltså, ja.
Men att den sen då har blivit liksom en av de bästa filmerna någonsin i efterhand. Det är intressant med filmer kan alltså liksom få den resan på något sätt.
Ja, det beror helt på tiden och på
ja.
Och kanske också att liksom, om man kritiserades politik då, så var det för att den liksom så här, ja, men den här säger ingen någonting eller inget värdigt om vår samtid, men det sätts nu i en historisk kontext att så här, ja, den behöver inte säga någonting. Nej. Utan vi kan uppskatta de andra bitarna, och sen så kanske man ser influenserna, så att man kan förstå det, men det sker ju som att det känns som att det sker ju ofta så på något sätt. Men sen, jag tänker också att den här jakten på att restaurera den måste säkert också skapat liksom så här, Metropolis, den ska
myten,
finnas så.
Ja.
Ja, och det lät som att vi nämnde Moroder, att så här, det känns som att den har länge haft sina fans på något sätt.
Men ja, man blir nyfiken på att undra, eller man är nyfiken på att veta vilka av dagens filmer som är sågade som kommer att vara superhyllade.
Ja. Ja, det är intressant.
Ja, det återstår att se. Men ska vi gå in på något slags betyg kanske? Vad satte du, Felix?
Jag satte en sån fyra på den. Bara just scenografin, den är så imponerande på det sättet och spännande att se den sci-fi-konceptet från förut. Så att man kanske är lite förlåtande på vissa plan. Men nej, det var coolt att ha sett.
Ja, kanske inte är så rättvist, men jag vet inte, jag tror jag jämför den för mycket med andra stumfilmer som jag har sett som jag gillar mer. Som jag varit engagerad i hela filmen av. Men jag uppskattar den väldigt mycket på grund av att den var inspirerande och man förstår influenserna och att den var snygg liksom. Så jag landade väl i 3,5.
Ja, jag satte en 4. Nästan satte jag 4,5. Alltså jag blev väldigt, som sagt, det var väldigt länge sedan jag såg den innan. Så jag kom ihåg vissa bitar. Men jag blev väldigt liksom, framförallt mittendel, men också liksom frenesin på något sätt i slutakten. Tyckte jag var mäktig på något sätt. Så ja, men jag kanske ska vara väldigt snäll då idag och sätta 4,5. För jag tycker den är mäktig, och liksom filmhistoriskt är den ju jag kan skriva under på att det är en av de mest inflytelserika och viktiga filmerna som gjorts typ. Så ja, nej, men gillar den väldigt mycket.
Blir det någon lista eller?
Det blir det.
Ja.
Blir en liten speciell lista på något sätt. Eller, lite av en ranking, men också kanske lite mer genomgående av olika typer av film. För 20-30-talet dog stumfilmen ut. Eller? Nej, men det görs ju viss typ av stumfilm fortfarande. På ett eller annat sätt. Det beror på hur man ser det som. Jag har sett på lite olika sätt. Men jag ska ranka, vad ska man säga, 5 typer av modern stumfilm. Och på plats 5 så är det, har jag filmer som har väldigt lite dialog. Det finns ju väldigt många av, alltså Kubrick har ju delar där det är väldigt tyst länge, alltså väldigt lite dialog. Bellatar har ju inte jättemycket dialog i sina filmer heller. Känns som gjorts också, kommit mycket nya skräckfilmer. Jag tänker på A Quiet Place, Hush bland annat, och Silent Night, ny med Joel Kinnaman också, där det inte är någon dialog tydligen. Så det känns som ett grepp som ändå används, även fast det inte är stumfilmer. Liksom. Men om jag ska välja en då som får representera den kategorin, så väljer jag den ukrainska filmen The Tribe, som har väldigt mycket dialog, men all dialog är på ukrainskt teckenspråk.
Ja, just det.
Så det är någon slags internatskola story, men ingen säger någonting, fast de pratar om i sina händer. Så det blir någon slags stumfilm fast med dialog då. Men intressant grepp. Jag har aldrig sett en film på teckenspråk tidigare, men
nej, det är, tänker på Coda och Sound of Metal också.
Ja, de precis. De har ju också delar av det. Men den här är liksom helt på teckenspråk. Så ett litet tips. På plats 4, eller vad man ska säga, så tänkte jag nämna moderna stumfilmer. För det görs ju stumfilmer även idag, som är liksom, ska vara som de gamla stumfilmerna. Det mest kända är väl The Artist, som till och med vann Oscar för det. Har ju dock en replik i slutet, så den är inte helt stum. Mm. Och den här nya Hundreds of Beavers som jag såg ska ju också vara en gammal liksom slapstick stumfilm som väl inte riktigt föll mig i smaken, men ändå lite, ja, den var crazy i alla fall, får man säga. Men den film jag har valt för att representera här, så är det en spansk film som heter Blanca Nieves, som jag tror du såg också.
Ja, det gjorde jag. Mm.
Som är en retelling av Snövit, fast det handlar, Snövit är en matador. Och den är liksom gjord, det är en stumfilm helt enkelt. Mm. Jag tycker den var, ja, den hade en del bra saker. Going for it. På plats 3 så har jag valt alltså slapstick eller fysisk humorfilmer. Liksom Buster Keaton, Charlie Chaplin, deras legacy lever ju vidare i liksom, ja, men Mr. Bean, ja. Papphammar hade vi i Sverige.
Mm.
Jag tänker Jackass är vår generations Charlie Chaplin på ett sätt.
Ja.
Även om de tjötar hela tiden, så är det ju på något sätt samma typ av fysisk humor liksom, som de, även om de tar det till det extrema.
Mm.
Men det jag valde är ju den kanske bästa av dem, och det är ju den franska Jacques Tati då. Och kanske framförallt hans film Playtime, som ju, ja, finns väl viss dialog i den, men det är ju framförallt det, liksom, den fysiska humor som är, i centrum.
Mm.
På plats 2, så en av de största genrerna som använder mycket stumfilm är ju animerad film. Där finns det ju ganska många. Första delen i Wall-E kan man ju se som en stumfilm. Trion från Belleville är ju väldigt, liksom, väldigt lite dialog i den.
Mm.
Robot Dream som vi såg, som är Oscars nominerad. Den är ju verkligen en stumfilm. Ja. Det är ju ingen dialog alls. Red Turtle också har vi pratat om i tidigare avsnitt, tror jag.
Mm.
Men jag väljer en film som också i och för sig har dialog, men all dialog är på baklänges portugisiska, så man liksom förstår inte vad de säger. Men det är den brasilianska filmen Boy and the World, som jag älskar just framförallt för sin animation. Nej, men det är någon slags klimatnostalgi-story som är väldigt fin, men också liksom, ja, handmålad liksom, med färgpennor typ. Alltså, den är väldigt snyggt animerad och väldigt fin story.
Ja, det är väldigt jobbig att titta på, eller man känner väldigt mycket.
Ja, rent innehållsmässigt, ja.
Ja,
men väldigt inte jobbig att titta på,
nej,
rent,
nej,
visuellt.
Nej.
Men ja, den får ta platsen för animerad stumfilm.
Mm.
Men den kanske givet största genren inom modern stumfilm är ju experimentell film. Där har det gjorts, eller görs det liksom, har det alltid gjorts ända från tidigt, men sen Maya Deren med Ashes of the Afternoon och så vidare.
Tänkte på det. Mm.
Men och via Stan Brakhage till exempel, och ja, det finns ju väldigt många, men det jag väljer är en av mina favoritexperimentella filmer, Sleep Has Her House.
Jag visste, jag tänkte på den.
Som ju, ja, den är väldigt svår att beskriva, man måste bara uppleva den.
Jag vill fortfarande se den.
Ja, men bara väldigt suggestiva naturbilder liksom, på något sätt, som ändå på något sätt berättar en story, fast utan att något egentligen händer. Men ja, det går liksom inte att prata om den nästan.
Nej. Är det den från 2008?
Ja, den är ju relativt ny i alla fall.
Ett svart och lite guldig cover.
Precis.
Ja, ja, det vet jag.
Men ja, den är väldigt bra i alla fall. Och ja, kanske svår att rekommendera den filmen. Men jag gillar den väldigt mycket. Mm. Så den får vara min bästa moderna stumfilm i alla fall. Men ja, det var min lista om modern stumfilm. Mm. Men det är väl allt vi hade för idag.
Ja.
Nästa avsnitt kommer släppas på min födelsedag.
Mm.
Det enda jag önskar mig är att vi pratar om In the Mood for Love.
Ja.
Och även att ni väljer en film från min topp 100-lista att kolla på och som vi kan prata om.
Mm.
Som ni förslagsvis inte har sett innan.
Ja.
Så det står på min önskelista.
Ja.
Får hoppas att det infrias om 2 veckor.
Mm.
Följ oss på Instagram och Letterboxd och så vidare.
Yes.
Har du något att tillägga?
Jag tänkte på det. Hjärtat måste vara medlaren mellan händerna och, för att säga
ja, precis. Just det.
En gång till. Jag kommer inte ihåg.
Medlaren mellan hand och hjärna måste vara hjärtat.
Mm. Ta med er det.
Ta med er det. Hej då.
Hej då.